Hej och välkommen till Witen-podden. Det är jag, Johanna Tak, Marie-Louise Winroth och Kattis Andersson som du kommer att få höra i den här podden. Vi kommer främst att prata om vår ras, Irish Soft Coated Witen Terrier, men också en hel del om hundträning. Vi har inte facit, men vi delar gärna med oss av våra egna upplevelser och erfarenheter. Jag och Marie-Louise är båda två hundinstruktörer och vi håller kurser i bland annat nosework och rallylydnad. Vi tycker att det är väldigt roligt att just du har hittat hit. Och glöm då inte att följa oss i sociala medier. Ni hittar Witen-podden på Facebook och Instagram. Vill ni komma i kontakt med oss så går det också bra att mejla oss på witenpodden@gmail.com.
Hej och varmt välkomna till Witen-podden avsnitt nummer 19. Vi är jätteglada att ni vill lyssna och hoppas ni att ni vill lyssna på alla våra avsnitt som vi har spelat in. Vi har fått in lite funderingar från våra läsare, eller lyssnare heter det ju. Och det är vi jättetacksamma för. I förra avsnittet gick vi igenom en annan fundering som vi har fått ifrån en lyssnare. Och idag så har vi en lyssnare som har lite funderingar kring hundmöten. Och vill att vi ska utveckla det. Jag kan läsa brevet lite så vi vet vad det handlar om.
Ja, det låter bra.
Hej! Igår fick min 4-åring leka med en annan hund för andra gången i sitt liv. Första gången var för 3 år sedan och då fick han ha munkorg då han inte var så bra på att läsa av andra och var lite bitbenägen. Den här gången blev jag tagen på sängen när vi var i våran aktivitetshage. En kompis kom dit med dobbisar.
Dobermann.
Ja, men det verkar bara vara en tik. Nu var jag lite förvirrad.
Läs nu så får vi se om vi landar.
Och ville prova om hans tik. Ville leka lite med min Witen Hane. Tiken var van att leka med andra hundar och det gick bra. Men nu till funderingen. Hur vet jag att det är bra, att det är en bra hund att leka med? Tiken skrämde formligen skit nu men när den stod utanför, men då kanske det var flera då, men det var tiken som den ville leka med i alla fall, och visade hela garnityren för min Witen Hane och morrade och skällde medan min Witen Hane skällde lite halvhjärtat tillbaka och viftade på svansen. Hade jag inte litat på ägaren så hade den aldrig fått leka tillsammans, men så fort tiken kom in i hagen, båda då med koppel, och de fick lukta och kissa med mera, så var de bästa vänner. Fast tiken var otroligt snäll och stora systerlig mot min hund som inte kan föra sig något vidare utan har ganska bedusa likinviter. Det blev lite för mycket då, stod hon helt still några gånger med en Witen runt halsen eller så kallade husse på henne. Men hur visste hundägaren att det skulle gå bra, eller var det bara en ren chansning? Vi vet ju hur en Witen kan tända till på en 5-åring som inte riktigt alla andra hundar gör. Och det gör det ännu viktigare att få rätt hundkompis. Men hur vet man att hunden som fungerar på promenad också fungerar att leka med? Och finns det raser som inte alls går ihop med vår på grund av för stora olikheter? Nu vill jag inte att min hund ska leka med andra hundar jämt, men det är bra att jag kan vara trygg med att ha honom lös med andra hundar. Och om vi gör saker där det finns andra lösa hundar. Ett öppet inlägg om en ganska kort fundering. Tack för en superbra podd. Ja, jag missuppfattade lite från början. Det var säkert flera hundar, men det var tiken, dobermantiken som kom in och lekte med hennes Witen Hane.
Och det första bara enkla svaret, om man kan, hur man vet att det är en bra hund om ägaren säger det, så det kan man aldrig lita på. Sorry. Det är många gånger man hör att men min hund är så snäll, och så smäller det i alla fall, eller min hund gillar inte det där, och så funkar det jättebra. Så det går tyvärr inte riktigt att lita på att någon annan säger att min hund är jättesnäll. Det funkar alltid.
Nej, och man vet faktiskt inte, för just den dagen så kan den hunden ha smärta till exempel, som gör att just den dagen ni har den sämre tålamod, så att det är ju alltid en risk egentligen att låta hundar leka som inte känner varandra liksom så. Du och jag, Marie-Louise, vi träffas ju rätt ofta och våra hundar får ju inte leka. Däremot att de går på promenad tillsammans och kissar på varandras kiss och liksom interagerar, det funkar ju hur bra som helst. Men just det här att leka och springa skiten ur varandra, det är en risk liksom.
Nej, och sen det här med att de står då på var sida om ett staket, det är ju otroligt triggande. Det finns ju jättemycket YouTube-klipp där man kan gå in och se att två hundar står på var sida om en gallergrind, och de skäller och skäller och skäller, och man tänker, nu jävlar, och så går den här grinden upp, då följer de med grinden så att det är galler, 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 och när det försvinner, då oj, tittar de på dem, vänder och går därifrån. De är inte ett dugg intresserade av konflikten, utan det är den här barriären som skapar en enorm konflikt på något sätt. Och det är samma sak egentligen med koppel. Det är väldigt lätt att koppel skapar konflikter, för att då står man ju också med att man har tryggheten bakom sig, att husse eller matte är ju med, för de håller ju dessutom i kopplet. Så att
där är ju några hundraskårdar med lite slussystem åtminstone, så att hundarna inte liksom direkt kan stå vid dörren, men det är ett stress moment helt klart när hundar ska in och ut genom hundraskården liksom.
Och sen är det ju läskigt när de träffas i koppel, tycker jag, de snor runt varann och de blir fast. Det är ju jätteläskigt. Jag låter försök i alla fall och inte låta dem trassla in sig varann, för det slutar alltid med att de liksom fastnar. Och då får de ju panik.
Ja, och det är ju också en sån här grej, jag får lite ont i magen när någon av dem släpper kopplet, för det är ju lite lika lätt att trassla in sig då liksom. Så att
och då har de oftast hunnit komma en bit ifrån den.
Precis.
Och så börjar de slåss då. Eller att de fastnar. För det har ju hänt att de fastnar då i, om de har en strypkedja till exempel, att man har det halsbandet. Och så fastnar de med tass eller klo och vrider runt. Och då stryper den andra hunden. Och det har ju hänt. Att den ena hunden då har dött helt enkelt. Så att, för man får inte loss dem. Så att jag vet att vi har pratat lite om det tidigare. Men mitt tips är ju alltid så här. För det första så tycker jag att hundarna behöver inte ha jättemånga olika lekkamrater, utan det funkar med en eller två. Och de tycker jag man så tidigt som möjligt ska introducera sin hund för. Och gärna då välja personer som man ju också då kanske umgås med ganska mycket. Eller kan tänkas umgås med och gå promenader med och göra sådär.
Och tänka lite kanske att det är så här lika villkor, att såhär, ja men att de kanske har samma leksätt, så att det inte är en chihuahua och en schäfer som ska leka tillsammans. Nej. Utan att det är liksom någorlunda samma vikt och samma liksom.
Sen kan jag ju tycka att till exempel att har man en hanhund, en valp, så är ju bland det bästa som finns, det är att hitta en annan lite äldre hanhund som är stabil och trygg, så att de lär sig att umgås med stabila, trygga hanhundar. Så att det liksom inte blir några konstigheter. Det är skitviktigt liksom. Om man nu ska ha så mycket interaktion med andra hundar. Men jag tycker att det absolut bästa är ju det lite som hon på ett sätt gjorde i hundraskården, att de får nosa liksom, alltså gå lite, jag brukar säga att man går parallellpromenad tillsammans. Och det är att man först börjar med att man går på en promenad med lite mellanrum mellan sig, och hundarna är på varsin sida om stigen eller gångvägen. Och sen lite successivt så får de gå över på varandras sida, lukta på andras kiss, kissa över det, kanske börja liksom så här komma upp och nosa lite mot varandra, liksom komma in lite i trygghetssfären. Och sen kan man då gå till ett ställe där man har möjlighet att röra sig fram och tillbaka, och där det är öppet så man ser om det finns någon annan. Och sen kan man då lugnt och sansat släppa, och så rör man sig själv och går, så att man inte står still. För att står du still då ska de springa runt dig och då är det mycket lättare att uppstå en konflikt. Men alltså, man själv rör sig, då måste hundarna också hålla koll på att matte och husse tar vägen någonstans. Och då kan man inte bli lika hetsig i sin lek, liksom uppslukad av den.
Ja, för där får ju jag lite ont i magen ibland. Jag har ju en ganska stor hundraskård vid oss och det kan ju vara upp till 20 hundar där inne ibland. Och så står människorna och snackar och har noll koll på hundarna. Och jag får, som sagt, vi bor bredvid en hundrasgård, så vi hör ju också, ibland är det slagsmål, ibland hör man hur de där hundarna skriker för sitt liv liksom. Så att det är inte bara positivt att vara en hundrasgård.
Jag tänkte också på det, den här aktivitetshagen som hon kallar det, hur, nu vet ju inte vi hur stor den är.
Nej.
Men är den inte stor, då kanske tipset är att man, om de vill leka, att man går utanför. Och att man går utanför och går promenaden och sen i sådana fall går in kanske i den här hundraskåren.
Ja, men precis, att man har gått på en rastrunda gemensamt först liksom. Så
och det som är grejen är ju också att är man inne till exempel i just en sån här aktivitetshage eller någonting, så kan det ju också vara att ens egen hund är ganska ägande styrd av det här, därför att den tycker att det är så jävla kul i den här aktivitetshagen, så den vill inte ha någon konkurrens. Så det kan också skapa en konflikt, att kom inte in i min lekhage och tro att du ska få göra de balla roliga grejerna här inne. Så det kan ju trigga saker och ting liksom. Sen skriver hon ju då att han tidigare har mött hundar och då haft någon gång där haft munkorg. Och det kan ju också vara så att om man själv är väldigt, väldigt orolig och man har märkt att ens hund har kanske inte det bästa språket, att ha en munkorg på är ju inte helt fel. Så där vet jag att Johanna kände bara att ha inte den andra munkorg, så känns det obehagligt.
Ja, så tänker jag nog att, så här, att det ska vara någorlunda lika villkor. För man vet ju inte hur den andra hunden reagerar på det. Så att det känns ju lite fair om båda har det i så fall. Men du, Marie-Louise...
Jag kan se fördelen med att den som man då inom situationstecken inte litar på eller som har jobbigt med det här. Och jag vet ju till exempel att jag har en bekant, hon hade lite olika hundar. Och hon hade då en av sina hundar som gick upp ganska mycket varv när de var ute och gick lite längre sträckor. Och det var en ganska stor hund. Och då var det så att hon började liksom leka lite för hårt och då blev det slagsmål. Men hade hon munkorg på sig, hon hade en sån här greyhound munkorg som de har när de löper, och då gjorde hon aldrig de där grejerna. Då liksom kom hon aldrig till det stadiet att det blev så intensivt. Så då hade hon det på och då var det aldrig några problem. Liksom.
Och där säger du ju ett nyckelord också, kan jag tycka. Så här, ja, men hur länge ska hundarna leka då? Det här att leka i 2 timmar. Nej. Det är liksom inte naturligt på något sätt och det blir för intensivt och hetsigt. Alltså där måste vi så här, ja men orkar min hund, har min hund inte mer, vad heter det?
Energi
och vad heter det när man...
Kondition,
ja, precis. Att springa runt mer än i 2 minuter, ja men då måste vi ju stanna innan 2 minuter, för det är ju tufft för dem att liksom springa runt så.
Och där kan jag känna att det är lite svårt ibland, för då vill man faktiskt se till att nej, men man känner efter 5 minuter att nu räcker det. Man verkligen vågar säga det, att jag tycker faktiskt att det räcker nu.
Precis.
Nej men gud, det var ju så himla roligt.
Ja, men tack, men, jag har inte tid att vänta längre.
Stå på er.
Ja. Och sluta med till. Att det fortfarande är roligt, för det är ju det, när hunden känner sen att den inte orkar mer, det är ju då det börjar gruffa och det blir de får dåligt tålamod.
Det är bättre att sluta när det går bra, man ser ju tungan hänger mellan frambenen på den liksom, det räcker. Nej, det är så bra, han sover så gott ikväll. Ja, men
då får du ta en joggingtur sen. Men, nej, men absolut,
men att man vågar stå på sig där och säga det, nej men jag vill inte. Så är det. Sen tänkte jag det där med munkorg, jag kan känna ibland att kanske tikan är ju oftast de som när hanarna blir lite på vill liksom moffa till lite grann, och det är ju helt okej, det ska de göra, men att det kan bli lite panik för dem när de har munkorg och inte kan försvara sig.
Absolut, och därför måste man ju titta på varför sätter jag på munkorg, alltså vad är det, för jag köper ju inte att till exempel en hanne ska få vara uppe i ruffen på en tik, aldrig. Nej. Liksom, den kan absolut få nosa, men säger tiken det minsta att du får inte, då ska det lyssnas på. Men då måste man ju också se att är det så att min tik säger ifrån med sådana saker, då ska hon inte ha någon munkorg.
Nej,
det ska hon definitivt inte ha, utan det ska ju vara utifrån att Ja, men att det lätt blir en explosion därför att någonting händer. Jag hade till exempel en kompis, hennes ena hanhund var ganska speciell. Och han var till exempel väldigt, väldigt vaktig på sina luktfläckar som han kunde hitta ute på promenad. Och då vaktade han jättehårt på dem där. Och vem som helst då kom i närheten så kunde han flyga på dem liksom. Mm. Och hade man då en hund som kanske svarade på det, de flesta hundar backade och sa okej, det är din luktfläck, vi går någon annanstans. Men om man då har en hund som inte tar det utan det säger bäm tillbaka, då kanske man, förstår att man vet att man har en hund som han och en annan, men man vill ändå liksom få dem att funka, då kan det ju vara så om de då liksom börjar slåss att man har munkor. Men att en tik inte får säga från när en han är uppe i ruffen eller ska vara på, nej. Det är ingen ursäkt liksom.
Men där blir jag också lite splittrad, för jag vet ju så här, dels på den tiden Issy fick vara i hundrasgårdar, så var ju hon ganska snabb på att liksom säga att nej, det här är inte okej liksom så. Och i och med att vi hade ganska komplicerad relation till hundar, hon har varit i hundslagsmål och lite sådär liksom, så ville ju inte jag att hon skulle behöva gå in i den känslostadiet tillsammans med andra hundar, för det var ju precis det vi hade problem med, att hon hade negativa associationer till andra hundar. Så att för mig var det liksom aldrig något positivt, för det vet jag att unghundar med hanar ofta sa det, ja men låt henne se till, det är bra för honom att bli tillsagd liksom. Fast där var jag såhär, fast jag vill inte att min hund ska behöva göra det, då är inte det en rolig lek liksom för henne.
Nej. Men det beror ju lite på vad man har. Jag vet ju till exempel som Kira nu, hon brukar ibland vara hos bekanta till mig som har, de har haft en, eller har en pudelhanne som är yngre. Han är runt året nu. Men hon har fått träffa honom sen han var väldigt liten. Och hon var ju jättetydlig från början att i ruffen är du inte. Och det måste han ju få lära sig. Och jag tror inte att hon hamnade egentligen i en jobbig sits. Hon lyfte ju på läppen och sa, du din jävla snorunge, i ruffen är man inte och grejsa, punkt liksom. Så att, där handlar det ju också om att liksom, vad vill man ha för relation. Och jag kan hålla med om att Issy ska inte behöva, liksom, när hon har ett komplicerat förhållande till andra hundar, nej men då ska man inte utsätta henne för det. Och sen kan det ju också vara så att tar inte den unga handen en tillsägelse, nej men då går man och säger till själv den unga handen, punkt.
Då, precis, för det var det jag tyckte, att så här, Issy ska inte behöva säga till gång på gång på gång bara för att den hunden är i hennes arsle liksom. Nej.
Utan då blir det ju då blir det inte så roligt att träffas då.
Nej men det håller jag med om. Och då behöver man liksom medans, alltså att de ska lära sig av en trygg äldre tik som säger att no, men då ska de ju lyssna på det, och blir de så exalterade så de inte gör det, då får man ju faktiskt ta tag i sin hand och lyfta bort den liksom och säga att då slutar leken. Det är ju samma sak som att man har hundar, oavsett om det är tikar eller hanar, som börjar rida på varandra lite hejdlöst. Då går man in och säger att här slutar leken, för rida det, gör vi inte. Nej,
precis, och det är väl där jag kan känna att andra hundägare inte riktigt går in och tar den där, tar över den situationen. Och går jag in och tar den diskussionen, då är det ju risken att min hund tycker att jag och hon är tillsammans mot den andra hunden. Så det blir ju inte heller bra liksom så.
Nej, utan då får man ju någonstans, tycker jag, se att märker man då att den andra hundägaren är inte alls på samma linje som mig, då säger man så här, nu kopplar vi våra hundar. Så, nu behöver jag gå härifrån. Alltså då avslutar man ju den. Så det är ju inget mer med det. Men det, alltså,
det är ju lika viktigt att hitta en ägare som är på samma plan som en själv. Och inte bara fokusera på hunden liksom.
Nej, och jag tror egentligen att hittar man en ägare som är på samma nivå, så är det skitsamma egentligen vad det är för hund. För då är man ju på samma nivå, då kommer man ju lösa det där på ett jävligt bra sätt. Så då är det inga problem.
Precis.
Eller en ägare som kanske inte har så stor erfarenhet och inte vet, men ändå tar till sig när man säger att nej, men det här funkar inte.
Nej. Utan,
och att man kanske kommer med en tik om man inte heller har haft en hund förut, och att man då förstår att man får inte bli förbannad på sin tik om den gör så mot en han, utan det är helt naturligt. Att man inte tror att men min tik kan inte leka med några andra, hon bara biter och biter. Men det är
ofta så biter de ju inte, utan de vänder sig och fräser. Precis. Och det är ju först när en hanne kanske har varit jävligt intensiv, som det säger, tjonkisnoka, för att liksom, hon inte har blivit lyssnad.
Men man ser ju på hunden också, min egen hund alltså, när hon tycker att det är jobbigt, det är nästan som att man tittar på den, att man ber om hjälp att ta bort den här hunden liksom.
Men där kan ju jag känna också då att Issy var ju ganska ung och dum, och hon drogs ju till de här hetsiga situationerna. I och för sig så vart hon ju bättre sen ju äldre hon blev, att då efter ett tag märkte jag att så här, istället för att springa till den där hetsiga situationen och bli en del av den, så kunde hon komma till mig och säga: Matte, nu vill jag att vi går ut ur den här hundraskåden. Så att hon blev ju klokare. Men hon hade ju ett väldigt behov där i början att liksom gå in i smeten och bli en del av det, och så kunde hon inte ta sig ur den sen liksom.
Nej, men det är ju så att vissa hundar tar ju på sig den polisrollen, och vissa kan göra den polisrollen jättebra i ett lugnt, liksom gå in emellan och bara sära på andra hundar, är jätteduktiga där och har en fin roll, medan andra kommer in med hets och åker på däng då, därför att de inte är rätt sinnesstämning till att vara polis i det läget och liksom skingra saker och ting. Så det där är jätteolika hur de är, och det där måste man ju se att min hund fixar inte att vara många. Min hund fixar att leka med en annan hund. Den fixar inte att leka med den hunden, men med den hunden. Och det är erfarenheter man helt enkelt får göra.
Om det är så viktigt att man tycker att sin hund ska leka. Jag har ju gjort det att så här, nej, det, leka gör Issy tillsammans med mig, och så umgås vi med andra hundar, men leker inte med andra hundar. Så att det är också ett sätt liksom.
Så det är ju lite olika, men jag kan ju se liksom, när jag träffar andra nu, så när man är, då är det oftast att man är ute och går på promenad och det blir lite spring fram och tillbaka, men det blir ju liksom inte den här lekleken som blir när man står still på en gräsmatta och de ska rejsa runt. De springer lite i skogen och så leker de lite tafatt typ, och sen släpper de det. Så att...
Om man tänker på hennes fråga nu som hon har ställt här, så tänkte jag, eller hon skrev: hur vet man att hunden som fungerar på promenad också fungerar att leka med? Är det någonting man ska tänka på när man gör den här promenaden innan då? Att man ser vissa tendenser till att man ska vara lite fundersam. Kommer det här verkligen att funka? Vad kan det vara?
Man ser ju ofta så här, det kan jag se, alltså även om ibland kan Issy vara lite ful i ögat liksom, sådär, att man ser lite ret. Alltså Issy kan nosa på en fläck och man ser att det tycker hon att det är hennes fläck och sådär. Så att det ser man ju ganska snabbt ifall de börjar vakta saker mot den andra och räcka ut tungan mer eller mindre, liksom retas.
Men det är ju att försöka tyda och tolka sin hund, och även lära sig att tyda och tolka andra hundar och se på kroppsspråk och se på att här blir det lite spänt och här känns det, nej, det känns inte helt bra liksom.
Jag tänkte på det, är den här hanhunden väldigt på tika redan på promenaden, då kommer det ju förmodligen bli likadant, om inte ännu värre, om man släpper ihop
definitivt.
Så att det kan man vara lite vaksam på, eller?
Jo, men där får man ju se att kan man liksom, nu låter det så här, men kan inte den här handen sköta sig på en parallellpromenad? Nej, då hade jag inte släppt ihop dem. Sköter han sig på parallellpromenaden och det verkar hyfsat coolt, då kan jag släppa ihop och se, och funkar det inte, nej, men då får jag gå in liksom. Sen förstår jag hennes oro, att hon är rädd för att om det då han tar till tänderna, och då står vi ju där då med att, vill man då låta honom ha en munkorg på eller inte?
Ja, för det ska man ju komma ihåg, att den skadan min hund orsakar en annan hund, det är ju jag som står för de veterinärskostnaderna egentligen.
Ja, det är ju självrisken du egentligen får stå för. Är den andra oförsäkrad, då står du ju där.
Ja.
Så är det. Ofta så är det så att har man varit två stycken och gått med på det där, då står man för sina egna liksom kostnader, om de har hamnat i brå. Men det gör man ju upp. Men skulle jag och Johanna, våra hundar råka i gruff och så är det min hund som får ett bättre, men då får jag ju ta det. Jag har ju sagt ja till att vi skulle liksom.
Men så resonerar nog inte alla.
Nej, det tror jag tyvärr inte. Nej, men alltså jag tycker att så bör man ju resonera då. Sen är det så att det är en jävla skillnad om det kommer en lös hund som har kommit fram till min kopplade hund. Och även om min kopplade hund biter den lösa hunden, så är det så att då får jag ju stå för vad den lösa hunden har fått för skador tyvärr. Så.
Så är det ju.
Och det kan ju gå riktigt illa liksom. Jag, som sagt, det är ju hundar i min hundraskård hemma vid oss som har blivit ihjälbitna liksom.
Jo, där, oftast är det ju tyvärr då att man har släppt upp små hundar med stora hundar. Och där är det ju så att problemet är också så att om man släpper ihop stora hundar med små hundar, så är det så att det kan funka jättebra till en viss gräns. Men om den... Om den lilla hunden skadar sig och skriker till, då är det så att då kan det säga någonstans att jakthjärnan sätter igång då på den större hunden. Det kan du göra på en annan liten hund om man bara varit små, men då blir det oftast inga större skador. Mm. Men om den stora hunden då plötsligt ser den lilla hunden som ett byte, då blir det ju inte latcho.
Nej.
Så, så att då kan de ju döda den lilla hunden.
Och det vet jag, där är ju Issy en sån hund som gärna vill bli jagad. Hon vill inte jaga någon annan, utan hon vill bli jagad. Och så helt plötsligt så har hon då tappat kontrollen över den här situationen, och då tycker hon det är skitjobbigt, och så kan hon inte ta sig ur den här situationen att bli jagad liksom.
Okay.
Och det, jag vet inte varför hon vill bli jagad, för det är liksom men hon föredrar den typen av leken liksom.
Nej, men så att som sagt, att vara försiktig med sina hundmöten, att någonstans kanske hitta någon eller några hundar som man umgås ganska mycket med, som man känner att här är man trygg med, där man tycker lika som ägare, då är det oftast inga problem liksom. Ja,
sen ska man ju vara väldigt försiktig när hon skriver att hon, det verkar som hon brukar vara i den här aktivitetssagan.
Ja.
Och att ibland finns det ju tyvärr idioter som inte ens frågar om det är okej att jag släpper in min hund, utan de bara släpper in sina hundar.
Det önskar jag att det fanns någon form av lås. För jag vill ju ibland gå till en hundrasgård och kanske träna liksom löst med min hund.
Men självklart gå ut om det är någon annan som kommer, så är det helt okej.
Precis, och få tiden på mig att sätta på kopplet och kalla in min hund och ta mig ut ur hundrasgården liksom. Så det hade ju varit väldigt fint ifall hundrasgårdarna var liksom, ja, men någon skylt eller något form av lås eller sådär, så att jag kan känna mig
säker. Du får en egen som du sätter upp när du går in.
Ja, men precis. Ropa. För ibland är det ju två ingångar också, och det är ju inte alltid man ser att någon kommer in i den andra ingången.
Eller att liksom man vet om att det ens är en till.
Precis. Så det är ju steg ett egentligen, att verkligen gå runt och kolla.
Jag har aldrig varit i en sån där, så jag vet inte ens hur det går till, men jag ser när du berättar sådär så kan det ju...
Ja, nej. Alltså, jag är ju, alltså jag släpper inte in mina hundar i en hundrasgård just på grund av alla de där grejerna. Det är inte intressant liksom.
Mm. Men det är ju jättebra att kunna ha sin hund lös, för det har de ju också liksom.
Ja. Nu är det så här, nu gör jag då saker som man inte får. Jag har ju mina hundar lösa i alla fall, punkt. Så. Behöver inte gå in på den.
Men du har ju duktiga hundar. Jag har ju inte en duktig hund. Ser min hund en katt så drar hon. Alltså det, jag
för då
kan
kommer
inte
vi ju till nästa grej liksom, som hon skrev om, och det var ju det här med att hon vill kunna ha sin hund lös när det finns andra hundar och jobba med sin hund. Och det kräver ju jättemycket jobb, så är det ju bara. Och då är det att jobba på inkallning också, att ha fokus, att tro att jag kan gå med min lösa hund och den liksom inte dra till andra hundar som kommer nära som är lösa, det är utan att jag liksom måste lägga på ett kommando och stoppa och liksom vara på min vakt. Det är jättesvårt.
Och där är ju, för där är ju jag också, att jag tävlar med Issy lös. Vi tävlar ju både agility och jag tävlar rallylydnad. Och agility vet jag, det är så högt värderat för Issy, så hon skulle aldrig lämna agility-banan. Däremot så har jag ju lite annan oro på rallylydnadsbanan, för där går det ju lite långsammare och Issy har tid att tänka och skulle kunna lämna mig. Jag vet att vi har olika
Vi har väldigt olika åsikter där, men det är en annan
femma. Men då är det ju en fördel att min hund inte har en förväntan att leka med andra hundar åtminstone. Hon är ju väldigt van att så här, andra hundar låter vi vara liksom så. Så att där får man ju också bestämma sig att vill jag kunna vara lös bland andra hundar, eller vill jag att min hund ska ha en lekförväntan liksom.
Nej, men jag menar, jag har ju varit med om när jag har gått med, jag tror att Kira var ganska ung, så gick jag med henne nere på, vi har ett ställe med lite ängar så där. Och jag går med henne i godan ro och liksom, hon är en bit ifrån mig och hon latchar om det, och plötsligt så kommer ju en hund så där, och jag tar tag i Kira och den är en bit bort, den andra hunden, och ropar liksom, kalla in din hund. Så, för det säger jag alltid, kalla in hunden. Nej, det gick inte att kalla in den. Och det, man gjorde knappt något försök. Och då sa jag bara såhär, nej, okej. Okay. Så då tog jag ju med mig båda hundarna och gick. Därför den följde ju med mig. Så med det. Ja, men kalla in din hund, kom och be om ursäkt. Nej.
Vad hände sen då?
Ja, hon kom ju springa med sådana jävla djur där. Oj.
Herregud.
Ja, men alltså, det, ja, alltså jag är ju super bitchy. Mm. Och det, men det är ju så här att liksom ser jag till exempel att jag kommer med båda mina hundar, så går vi på gångvägar, så har jag alltid mina hundar kopplade. Det är det när jag går på liksom gräsytorna. Men ser jag att några då liksom står med sina hundar, om de är lösa eller om de är koppel och de liksom så här hälsar, då brukar jag säga, har ni koll nu, för nu kommer jag med två hundar. Mm. Ja, bra. Mm. Så det, jag pallar, nu kommer jag, har ni koll. Mm.
Så. Och det är ju det, alltså Issy är ju en sån fruktansvärd magnet. Är jag ute och går med tre andra hundar, så är det Issy de springer fram till liksom så. Mm. Hon drar till sig alla lösa hundar. Mm. Och det har ju varit gånger då jag har fått kasta henne över min egen axel och stå liksom mota bort den andra hunden. Mm. För att kommer den fram till min hund, så då smäller det liksom.
Så står hon så här vattenpicka alltid på sig. Ja, riktig. Så kommer det någon nära, så bara pumpar man och så.
Ja, men alltså jag kan säga att kommer de för nära, då
sparkar jag. Ja, men det är jätteläskigt. Alltså, ja. Usch, jag vågar inte ens tänka på det där.
Och då har man ju en rabiat hund uppe på sin axel, precis i ansiktshöjd vid mig. Och så står jag och motar bort en annan hund med min lediga arm. Liksom.
Så alltså, kanske biter dig istället för att...
Precis.
Men kan det vara en liten nackdel nu, och jag tänkte på det här brevet, att den här hunden faktiskt är 4 år och inte har fått leka så mycket. Är det en nackdel att börja träna den nu? Är det för sent, liksom, inte för sent, men är det en nackdel?
Än ja, att man alltså det är klart att det är mycket lättare valp. Att träna in en valp. Ja. Därför att den har ju oftast, liksom, den är ju oftast snäll i sig. Alltså den har inte något liksom hävdelsebehov på det sättet. Mm. Så. Mm. Så det är ju alltid mycket lättare med en valp. Mm.
Men absolut, alltså gör man det här med parallellgående och det funkar, så finns det ju inga hinder egentligen. Liksom,
nej, heller, nej.
Så.
Men det gäller att ha...
Men att man tänker till, liksom. Mm.
Och sen måste man ju se då liksom att vem, vad får hunden för utbyte av den här lekkamraten? Liksom. Är det liksom på schyssta villkor, eller är det så att egentligen så tycker de inte att det är så jävla kul? Mm. Mm. Så det behöver man ju också stämma av liksom, att tycker min hund faktiskt att det är roligt, eller är det någonstans liksom bara att ja.
Ja, och det ser man ju också i hundraskården ibland, vissa hundar som bara ligger i skuggan i någon grop och liksom, och det är så här, men varför hur roligt tycker den här hunden att det är? Jag tror att den hade haft mycket mer utbyte av en aktivitetspromenad där den gör något roligt med sin ägare istället så. Så det är också
men kört tycker jag inte att det är, men det gäller ju att välja ut liksom hundar, och just har man en hanhund 4 år, välja schyssta, stabila, bra tikar är ju det som är liksom prio ett. Sen är det ju så här att jag kan inte säga generellt att det är så att jag vet vilka raser som går ihop och inte, men man kan ju titta liksom på att alltså hundar av samma typ leker ju ungefär likadant. Mm. Och det brukar vara en fördel. Mm. Så.
Jag vet inte, men så ska man ju komma ihåg att vi har terriers som agerar på känslor och det kan gå fort. Så där är ju också så här, ja men kanske då, jag vet inte om två terriers är det mest lämpliga att släppa ihop som inte känner varandra. Då kanske man
ska... Nej, alltså man måste ju känna av, vad har de för liksom så här, det låter så himla så här lulligt, vad har de för aura den andra hunden liksom? Mm. Är det supermycket terrier i en annan, då bara, nej, jag tror vi släpper den. Men träffar jag en terrier som inte är supermycket terrier, och mina är ju inte jättemycket terrier på det sättet, ja men då kan det funka liksom.
Det är bara jättesvårt för sån här trubbnäs som
det har
snackar
många
lite när de
snackar.
Ja.
Det kirrar också. Hon lekte
17, är det en hund eller vad är det för någonting? Hon är jättesvårt för dem.
Men det har kirrar också.
Ja.
Sen är det många som har jobbat med helt svarta hundar, därför att de kan inte läsa dem lika lätt så.
Och våra hundar har ju hög svans och så väldigt mycket skägg i ansiktet som gör att ansiktsmimiken inte riktigt syns liksom, så att det är ju
så det är ju därför jag tror man också får den här, den gjorde något utan att jag såg något. Nej, för att du inte var tillräckligt uppmärksam, och för att det hunden faktiskt gjorde under allt skägg, det syntes helt enkelt inte.
Mm. Inte för oss i alla fall. Men hundarna är ju mycket bättre på att tolka varandra många gånger än vad vi är att tolka hundarna liksom.
Så att den kan nog ha gett signaler bara det. Men sen går det fort med terriers. Men man får kolla. Man måste vara liksom uppmärksam själv och så. Men att säga att bara för att en annan ägare säger att det kommer gå bra, kan jag lita på det? Nej.
Nej.
Så det kan man inte.
Och nu var det här en stor dobberman också, så att det är kanske lite största.
Nu tror jag kanske för den här hannen att det var bra, att det var en ganska stor tik, med tanke på vad hon skriver då om att han är väldigt på, och då kan ju en stor tik liksom någonstans.
Och folk som har dobermann tänker jag att det är ju mycket hund, så de kan ju ofta sina hundar också.
Oftast.
Okej. Okay. Ofta. Ja, jag passar på det. Ja. Nej, men så. Okay. Men jag menar, det, alltså det finns jätte, liksom hundar är ju väldigt olika. Jag vet, jag har sett, alltså jag var skitimponerad av vad sen bekant. Hon hade kelpisar och hade ett helt gäng ute i en rastgård. Och jag var lite såhär, oh my lord, liksom hon hade dem där på sin tomt. Det var jäkla springande. Och då var det en hanne där som ganska nyligen dessutom hade kommit från Australien och var vuxen och sådär. Och det blev något gruff med någon yngre hanne. Och jag bara ser hur den här är så jävla cool. Så han sätter sig på den här unga slyngan. Bara, pff,
nej.
Jo. Och den här skrek som en gris. Och bara, hjälp, hjälp, hjälp. Och han bara satt där. Liksom. Och sen gick det en stund och tittade på honom. Så låg han tyst där och bara, åh vad pinsamt det här var. Och då reste han så, och sen var det lugnt. Stört cool, bara, bara satt på honom. Skötte för fan liksom. Så det finns ju hundar som har ett fenomenalt språk och där funkar jättebra. Och min kompis som föder upp cardigans, hon har ju en hel flock liksom. Och det funkar jättebra. Sen styr hon ju liksom och är med och sådana saker. Men hon släpper ju upp hundar som jag inte skulle släppa upp terriers. Nej, det skulle jag inte.
Men det är ingen speciell ras där, utan det kan vara väldigt varierande.
Ja,
ja, och sen är det ju också skillnad, det ska man ju komma ihåg så här, om du skulle passa Issy, Marie-Louise, så hade ju hon säkert inte betett sig så som hon gör med mig, ifall du hade gått med henne till en hundrasgård till exempel.
Ja, så är det.
Så att det är ju också liksom väldigt situationsbundet.
Så, och personbundet, så var det ju med min katteldag. Hon var ju förjävlig med mig, men var hon med min kompis Eva? Hon gjorde ju ingenting av det hon har på med mig. Nej. Samma sak med min kompis Gunilla kunde ju också ha. Det var inga problem.
Nej.
Hon som ett lamm. Hon var ju med mig. Hon betedde sig som ett jävla rövhål.
Liksom, ja, det är ju för att de är trygga med oss. Och liksom vet att de...
Ja, så är det ju.
Skulle min mamma passa Issy, då är hon ju perfekta hunden som finns. För hon vet ju inte riktigt vad reglerna är.
Liksom. Det där är ju så jävla intressant.
Det var som
en barn. Ögontjänare liksom.
Man lämnar bort ungarna och bara, nej men hon äter själv. Va? Hon äter själv? Ja, inga problem. Nej, så är det ju med hundar också.
Ja, vi hoppas att hon har fått lite svar. Ja, men
verkligen. Vi vill jättegärna höra om något tips som vi har gett kan vara till hjälp.
Jag har svarat henne lite skriftligt också, absolut. Så att hon har fått lite tidigare.
Men vi vill jättegärna ha in flera frågor. Så hoppas vi att det blir även en Wittenpodd nummer 20 så småningom.
Ja, det får vi ju fira på något
sätt. Det måste vi göra. Vi
kanske
att vi
någon skulle... tävling
till och med. Det måste tävla, vi
tänka till lite här faktiskt.
Bra. Vi tackar så jättemycket för att ni lyssnar. Och ha det så jättebra. Hej då!